Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hej älskling.
Hej.
Ska du snacka mycket igen idag?
Jättemycket.
Ja.
Ska snacka hela avsnittet.
Mm, jag får försöka tränga mig in där jag får plats.
Men det är en bra övning för dig.
Ja, det är jättebra övning.
Så kan jag köra på i mitt race.
Ja, du kör på i ditt tempo. Jag får väl anpassa mig. Jag får ta för
mig. Du är så
mig.
Bra på det.
Ja.
Hur känns det?
Jag är en medgörlig själ.
Ja, det är du. Väldigt anpassningsbar. Vi ska prata om lite mer teori.
Ja.
Idag, för det har inte vi gjort. Nästan någonting.
Nej.
Vi har pratat om 5 kärleksspråken i ett avsnitt. Kommit in på lite teorier kanske här och där.
Ja.
Men inte ägnat ett helt
teoripass.
Avsnitt. Teoripass.
Ska ta på mig mina läsglasögon.
Och det som kommer ske är att jag får agera lite lärare idag. Och du är elev som inte kan någonting.
Just det. Jag har glömt allt.
Om... anknytningsteori.
Ja, är det det hette?
Ja.
Ja.
Så det ska vi prata om idag.
Just det.
Men på riktigt, när lärde du dig om anknytningsteorin? På riktigt?
Ja, på riktigt. Det har varit en del av min psykosyntesutbildning som jag gick för 6 år sedan. Och någonstans jag tror det var första året så kom vi in och hade en helg. Om anknytningar och relationer. Både alltså relationer i uppväxt till föräldrar, familj, de runt omkring. Men också relationer i... Nej, men det var nog primärt uppväxten.
Ja, och föräldrar.
Ja, så är det. Så är
och då,
för det är väl där anknytningsteorin...
Ja, exakt. Den utgår från det. Men bara innan jag går in på den. När du läste om det och lärde dig om det, för du var ju i relation då... med ditt ex när du började plugga psykosyntes.
Ja, så var det.
Fick du några nya insikter?
Det var som en bomb som bara så här, wow. Det var värsta uppenbarelserna kring typ så här, allt dysfunktionellt som vi höll på med.
Mm.
Mina mönster, hennes mönster. När jag läste om anknytningsteorin, jag slukade den boken som jag hade framför mig och köpte 2 till och det var bara så här, ja, det här beskriver mig exakt. Du kommer ju gå in på det här snart wow, det var sån igenkänning i mig, hur jag höll på och håller på och också i henne och hur hon höll på och hur vi påverkade varandra. Det var så här, shit, när jag läste det här så var det, wow, de beskriver ju mig. Alltså har det som att de har skrivit en bok om mig. Men då började jag också inse, men jag är inte ensam om det här. Och vi var inte ensam om det här. Och det finns andra människor som Som har de här problemen och som har det, och det finns lösningar och det finns sätt att förhålla sig. Ja, för vi var verkligen i en supertuff plats i vår relation. Jag kände mig helt över, vad heter det? Överväldigad. Det fanns ingenting jag kunde göra. Det kändes så hopplöst. Det var hopplöst. Sen när jag läste den boken så var det bara så här, wow! Det finns hopp.
Och var det mycket då för att du fick en större förståelse för varför du är som du är? Och mer självinsikt på ett sätt?
Ja, det fanns... jag kunde läsa till mig och se och få förståelse för mig själv.
Mm.
Förståelse för henne. Men också verktyg på hur vi kunde samarbeta, hur vi kunde jobba. Hur jag kunde göra för att ta hand om mig själv. Och vad jag behövde, både för att ta hand om mig själv i relation, kliva in i relationen, men också de sakerna som jag hade bara lagt över helt på henne och bara förväntade att hon skulle fixa, lösa, och där jag behövde ta eget ansvar också.
Men upplever du då att i jämförelse med hur du var då när du läste om anknytningsteorin och lärde dig om det och började grotta i det, och hur du är nu med mig i den här relationen, upplever du att det är skillnad?
Ja, delvis har jag lärt mig jättemycket om mig själv och vuxit i de här relationerna. Men det som jag också kunde lägga märke till direkt är att de mönstren och beteenden som jag hade med henne, men de uppstår inte i alla relationer.
Nej.
Så alltså det här, som en del av anknytningsteorin, är ju att vi går in på
vi kommer gå in. Man är inte samma med alla.
Ja, verkligen. Och beroende på vilken relation. Alltså man kan gå in och vara jättedysfunktionell i en relation. Sen gör man slut och sen har man en annan relation och det är något helt annat.
Ja.
Eller så upptäcker man att den här dysfunktionaliteten som man har i den här relationen, det känner jag igen från relation efter relation efter relation. Så ja...
Mm.
Ja, men nu får vi börja. Alltså, nu är jag nyfiken.
Okay, vi kan inte... Nu, Carl Michael, ska jag berätta för dig.
Vad är anknytningsteorin? Alltså, vad snackar vi om?
Anknytningsteorin är någonting som man började forska på 50-talet. Det är en snubbe som heter Bowlby som kom fram till det här. Och hur man kom fram till det här med hur vi knyter an till andra människor och hur våra första levnadsår och våra relationer till våra föräldrar, hur det påverkar våra relationer för resten av livet och hur vi knyter an till andra. Hur man kom fram till det, det här är en jätteintressant studie som man gjorde. Där man tittade på små barn som var typ ett år, mellan ett och ett och ett halvt år. Man satte barn med en förälder. Vi säger att det var mamman. Så det var en bebis och hans eller hennes mamma i ett rum där barnet fick leka och sådär. Och sen så går mamman ut ur rummet och då kollade man hur de här barnen reagerar. Och man hade olika mätinstrument där man mätte barnens puls och olika reaktioner i kroppen för att kunna avgöra om de här barnen är stressade eller lugna och så. Och då såg man att på alla de här tusentals barnen som man undersökte så såg man att det fanns tre stycken huvudbeteenden eller liksom tre olika former som de här barnen reagerade på. Egentligen fyra, det finns fyra anknytningsmönster, men framförallt tre som vi kommer att prata om mest idag. Och då är det så här att barn som sitter med en förälder i ett rum och leker tryggt, när mamman går ut... Så
alla barn började i den här situationen?
Alla barn börjar exakt med att de sitter i ett rum. Typ någon form av väntrum. Alltså något rum bara med sin förälder. Sen när föräldern går ut, och det krävs att barnet inte ser sin förälder längre när det går ut i rummet. Så det kan inte vara en glasdörr eller något sånt. Men om vi säger att det är en mamma. Mamman går ut i rummet. Den första kategorin barn reagerar med att börja gråta jättemycket när mamma går. De börjar gråta för att de blir rädda. För att mamma är borta och blir otrygg. När mamman kommer tillbaka, då blir barnet lugnt. Ganska snabbt. Att den känner så här, okej, nu mamma var borta men nu är hon tillbaka. Och nu känner jag mig trygg. För nu litar jag på att mamma kommer vara här. Den här gruppen barn har en trygg anknytning. För att vi, alla människor, när vi föds så är vi helt beroende av att en vuxen eller flera ska hjälpa oss att överleva. För vi överlever inte själva. Så att vi har genetiskt och vi programmerade att vara beroende av en annan vuxen. Så att om ett barn, när mamma försvinner, eftersom de inte har fantasi eller den kognitiva förmågan att förstå att inte mamman, att hon är bakom dörren, så ska ett barn få panik och bli stressat i den åldern. Då ska de bli rädda, för att det här är ju, deras överlevnad står ju på spel här. Här säger deras kropp, så här, nu håller jag på att dö.
Så det är naturligt för dem att reagera
jättenaturligt.
Så?
Jättenaturligt.
Inte bara att de ska det, men det är naturligt.
Det är jättenaturligt, för du är så präglad i att du är beroende av en annan vuxen. Så därför, när du blir ensam och lämnad, då ska kroppen ska signalera att nu är det panik. Sen har man barn som, när mamma går ut ur rummet, så börjar de gråta och få panik och blir jätteosäkra och oroliga. Och sen när mamma kommer tillbaka, då har de jättesvårt att bli lugna igen. De blir liksom, de är osäkra på så här, kommer mamma försvinna igen eller ska hon vara kvar nu eller så. Så att man ser att de här barnen är fortfarande stressade även om mamma är i rummet igen. De här barnen har en otrygg anknytning med inriktning ambivalent. Det finns nämligen två typer av otrygg anknytning. Så de här barnen är otryggt ambivalenta. Och de har växt upp med en förälder där de ibland får kärlek och ibland inte kärlek. Så att det här är en ambivalent anknytningsform. Sen har vi de barnen som sitter och leker och mamma går ut. Och då gör barnen inget. De börjar inte gråta, de börjar inte skrika, de börjar inte ropa eller någonting. Utan de sitter, det ser ut på utsidan som att de här barnen är jättelugna. Och då kan man bli lurad och tro att så här, åh vilket tryggt barn. Mm. Men problemet är att när mamma kommer tillbaka, då är de fortfarande lika tysta. Det man ser då är att på insidan så är de här barnen jättestressade. Men de här barnen...
Genom att man har mätt pulsen?
Ja, exakt. Puls och olika hormoner som frisätts. Adrenalin och kortisol bland annat. Och
så deras kropp reagerar precis som alla andra?
Ja,
men,
exakt.
Men de säger
men beteendet inget. Är att de sitter helt tysta.
Ja, man tänker att de är jättesnälla.
Ja, och då tänker man så här, gud vilket tryggt barn som inte bryr sig om mamma går ut.
Ja, för den klarar sig själv.
Exakt.
Men,
exakt.
Just, men det är naturligt för ett barn att reagera
i den
starkt.
Åldern, ja, exakt. Den åldern. För då är de så beroende och de förstår inte att mamma inte är på andra sidan dörren. De har inte den förmågan att tänka så. Så att den här kategorin barn som sitter helt tysta och lugna, de är otryggt undvikande.
Mm.
Och de här barnen, det är de som kanske inte har fått så mycket kärlek och så mycket uppmärksamhet av sina föräldrar. Så att de har lärt sig att nej, men jag blir ändå lämnad eller jag är ändå avvisad eller jag är ändå inte sedd. Så att de här barnen ofta i vuxen ålder så är det personer som har mycket lättare att gå till förnuft och tanke snarare än känsla.
Ja.
Medans de som är otryggt ambivalenta, de är mycket mer känslostyrda. De är mycket mer gå på känsla och liksom snarare än förnuft. Och problemet i... det här anknytningsmönstret, det säger man ofta är, alltså man präglas som mest från att du föds fram till 18 månader. Så att när du är typ 1,5 år, då har du satt någon form av grundanknytning i dig. Och det är då beroende på den som du har växt upp med. Det behöver ju inte vara mamma eller pappa. Det kan ju vara om du är adopterad och har en adoptivförälder eller du har bott i fosterfamilj eller blivit uppfostrad av någon annan. Men den som har varit din närmaste vuxna, den personen är din närmaste anknytningsperson. Så att beroende på vad du får för anknytningsmönster då när du är liten, det är där du lär dig om hur världen fungerar, hur din relation till andra människor ser ut. Så du lär dig att så här, okej, vad ska jag göra i den här världen för att få kärlek? Eller för att bli omtyckt? Eller för att liksom ens bli sedd? För du överlever ju inte om inte du blir sedd av din förälder eller närmsta vuxna. Och det är därför man ser att i relationer när man blir vuxen, då blir ju din partner blir ju en av dina närmsta i ditt liv. Och det är där man ganska tydligt kan se vad man har för anknytningsmönster. För det är nära relationer som anknytningsmönstret syns. Liksom.
Ja.
Och så. Så det är grunden till anknytningsteorin. Och det som är spännande, vi ska prata lite om vad vi har för anknytningsmönster. Men det som är intressant, det är att För du sa ju också att man kan ju vara olika personer. Alltså man kan få olika beteenden med olika personer. Och du är ju annorlunda med mig jämfört med vad du var med ditt ex. Och jag är ju väldigt annorlunda med dig jämfört med vad jag har varit med andra. Och då är det så här att dels så triggar man ju olika saker i varandra såklart. Men att om en person som har... Om vi säger att jag skulle ha en otrygg ambivalent, ett sånt anknytningsmönster, som gör mig... Det som händer i relationer kan vara att jag blir ganska klängig. Att jag blir ganska på och väldigt osäker på om du vill vara med mig. Så att jag kanske skickar 1000 sms i en dejtingfas. Och liksom kan inte lita på att du verkligen vill vara med mig. Om du då har en undvikande, otrygg undvikande anknytningsmönster, då kommer du tycka att det är jättejobbigt att jag är klängig och på. Så då kommer du backa ännu mer när du blir stressad.
Ja.
Och ju mer du backar och undviker mig, ju mer ambivalent blir jag. Och ju mer ambivalent jag blir, ju mer backar du.
Ja.
Så att ens mönster kan förstärkas också av olika människor. Medan om du träffar en trygg person som har ett tryggt anknytningsmönster och som är trygg i sig själv och har liksom en bra självkänsla och vet att den duger, då kommer den kunna hjälpa dig att bli mer trygg. Så att det gör det mycket lättare. Den triggar inte dina mönster på samma sätt.
Så det är de trygga jävlarna man vill åt.
Det är de man vill åt.
Ja.
Men sen kan det ju vara det som blir svårt med det. Det är att personer... eller så här, jag vet inte, jag tror att det här är min egna personliga teori. Jag kanske har fel nu. Men jag tänker mig att om du är trygg och har en trygg anknytning, då attraheras du och dras till andra personer som också har en trygg anknytning.
Ja.
Så att du, eftersom du ser ditt värde och liksom är bra på att känna in dina behov och följa dina behov, så kommer du heller inte utsätta dig för situationer där du inte mår bra eller där du inte blir sedd eller där du inte blir bekräftad. Utan då kommer du vara sund nog att lämna de situationer eller de personerna. Så tänker jag mig. Så det är lite anknytningsteorin. Och det finns en bok som... För vi har läst olika böcker. Du läste ju en den finns väl bara på engelska, va? Den du läste. Vad hette den?
Det finns en bok som heter Attached.
Mm.
Som är en jättebra bok. Jag minns inte vem det är som skrivit den. Men som pratar just om det här.
Mm.
Och det som är bra i den boken är att den tar upp de olika teorierna. Och både lite frågor och lite tankar så att man kan börja känna igen vad man har för mönster, men också vad man kan ha för strategier för att gå mer mot en trygg anknytning.
Just det.
Det är just en trygg anknytning som man vill åt.
Mm.
För som trygg människa, så precis som du sa innan, så jag ser mitt eget värde.
Mm.
Så som trygg så kan jag både gå in i en relation, jag kan gå ut ur en relation. Eller jag kan gå in i ett möte och jag kan gå ut ur ett möte. Och jag kan må bra både när jag är själv men också när jag är tillsammans med andra. Jag är duktig att kommunicera till dig att nu ska jag gå ut, men jag kommer tillbaks sen. Mm. Så att jag drar inte bara. Och att jag kan också sätta mina gränser. Säga till när det räcker. Eller när jag inte kan ta mer. Så både duktig på att kommunicera, men också duktig på att sätta gränser.
Ja.
Medans en undvikande, den säger inte att den drar bara. Ja. Och den... både medvetet och omedvetet. Och en undvikande, den drar ju aldrig. Mm. Den är ju alltid där och jagar.
Mm.
Just den undvikande, eller den ambivalenta. Där, i och med att jag läser min bok på engelska, där ordet för det är anxious. Vilket jag tycker passar ännu bättre än ambivalent. För ambivalent kan vara liksom så här, antingen eller, man är på eller av. Alltså,
Just det.
Ja. Men så för mig så blev det ännu tydligare när jag hörde ordet anxious. Jag blir så här ängslig.
Och avoidant är det engelska, va? Alltså avoidant. Undvikande.
Ja. Mm. Att vara ängslig i en relation. Att jag just kan känna det. Att jag undrar liksom, när jag inte är med min partner och som ängslig. Mm. För det är det jag känner igen mig mest i. Att vara en anxious i en relation. Och att jag har mer behövt jobba på att kunna stå själv. Stå på mina egna ben. Inte vara så medberoende. Mm. Stå upp för mig själv. Se mitt eget värde. Jag kan, har väldigt lätt kunnat sätta min partner på pedestal.
Mm.
Både i mitt beteende till henne förut. Men också när jag har pratat om henne. Och även så här... det har varit hela mitt... Men och inte bara med henne. Ja, faktiskt inte bara med henne. Alltså rent generellt har jag haft jättesvårt att se mitt eget värde.
Mm.
Och det här har ju särskilt varit kopplat till människor i auktoritära positioner. Ja. Typ om jag har varit på skolor eller workshops eller på jobb. Och där jag har liksom sett människor som har haft en högre position än mig. Mm. Som mer värd än mig. Eller att jag egentligen inte har så mycket att komma med. Och jag kan absolut inte gå fram och snacka med dem. Och jag tror att en genombrott för mig var att när jag började... Jag tror att jag var på någon kurs. Och delvis så fick jag en chans att sätta mig ner med den här workshopledaren efteråt och prata med den här människan och säga att de är också människor som jag. Och oj, de har lika mycket problem som jag har, om inte mer än vad jag har. Och insåg att de är inte övermänniskor som jag lätt sätter upp dem att vara. Och det är inte ens någonting som de strävar efter.
Mm.
Så att som en ambivalent så kan vi lätt sätta andra människor på pedestaler.
Ja, och som du säger, du sa också så här att du har haft en tendens att bli medberoende.
Ja.
Det är väl också att personer som har en ambivalent anknytning är ju väldigt fokuserade på människorna runt omkring. De blir ju mycket mer beroende av andras gillande, tyckande och vara nära och sådär. Snarare än de som är undvikande blir ju väldigt självständiga. Så här, jag klarar mig själv, jag behöver ingen. Medan de ambivalenta är så här, jag behöver alla, jag klarar mig inte själv.
Ja.
Så, att det är en ganska sådär tydlig skillnad mellan de två. Det jag glömt säga nu, det är att vi sa i början, jag sa att det var 4 anknytningsmönster. Och varför vi inte går in så mycket på den fjärde, det är för att dels är den väldigt ovanlig. Den existerar, men den kallas för desorganiserad anknytning. Och det här är barn som inte får någon anknytning till en vuxen. Och det här är barn som kanske har varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp eller väldigt traumatiska första levnadsår. Och där kan man inte knyta an till en vuxen. Och de här barnen, de får jättesvårt med relationer senare i livet. Så.
Mm. Och det kan ju vara där att också att de använder sig av både de ambivalenta strategier och undvikande strategier och
lite en blandning
av allt. Och det finns ingen riktig, att man kanske inte ens ser något mönster. Nej, men det kan vara extremt tufft, som du säger.
Och det ska vi också säga att ofta, eller så som jag har förstått det, så här, den senaste forskningen kring anknytningsteorin, det är också att man är sällan bara en. Alltså att jag har gjort tester och jag har en trygg anknytning.
Ja.
Däremot så är jag inte 100% trygg, utan jag har alltså spår av de andra också. Man kan säga att man ger de här anknytningsmönstren olika bokstäver. Så att A-anknytning, det är undvikande, alltså otrygg undvikande. B-anknytning, det är trygg anknytning. C-anknytning, det är otrygg ambivalent. Och sen är D-anknytningen, det är den här som barnen som har desorganiserat, som inte har någon. Och då brukar man säga att jag har AB-anknytning. Då är jag trygg, men jag har lite undvikande i mig. Eller jag har BC-anknytning. Ja, men då är jag trygg, men jag har lite ambivalent och så. Och det där kan ju verkligen, som du sa, det beror ju på också vem man är tillsammans med. Att i relationen med dig, till exempel, så har jag... Det är jätteintressant med dig, för att när jag har dejtat förut och i andra relationer så kan jag ganska lätt få... anxious, alltså ambivalent.
Ja.
Att jag blir den som kanske blir lite mer på och skickar de här för många sms och så. Och blir liksom så här, ja men klängig. Och jag får liksom hålla i mig för att inte smsa.
Hur många smsar för många?
Vad sa du?
Hur många smsar för många? Vart går gränsen?
Ja, det beror ju för sig på mottagaren. Vad den tycker är för många. Men och sen så med dig så tror jag att jag har mer, alltså jag var mer en undvikande i början med dig. Jag upplevde mig i alla fall så. Ja. Att jag var den som tog mer avstånd och backade och som, när jag upplevde dig som på och ja. Så här, sökte kontakt och närhet, så blev jag så här, nej, så.
Det där är jätteintressant det där, och jag tror också extremt nyttigt att få känna det. Mm. Att om man har varit jättepå i en relation, eller att man är ja. Van vid att vara jättepå,
mm.
att helt plötsligt man möter någon som är lika på eller ännu mer på, hur man helt plötsligt kan mm. vara jätte av och backa jättemycket. Och det är nog jättenyttigt att få känna på den där andra sidan också.
Ja.
Så det verkligen. Tror jag läser någon, ja, men i den här boken som jag läser som heter Attached, då tog de upp lite statistik, och det är typ att det är 50% av världens befolkning som är trygga.
Ja, det har jag också läst.
25% är otrygga och 25% är ambivalenta. Mm. Men där finns också ett värde av det. Rent biologiskt att det finns den här, vad ska man säga, diversity, den här
alltså att det finns en mängd,
ja, den här mångfalden, ja, att liksom om du har en grupp eller en tribe eller en klan, liksom att om du har ju hälften som är de här trygga som hör ihop och är liksom som utgör stammen,
mm.
och sen har du de som är vad heter det? Ambivalenta, de är jättelärta, mm. de är
just det, här, lyhörda.
Ja, jättelyhörda och kring vad som händer inom gruppen, men också utåt sett, för att upptäcka fara. För när du är i den här ambivalent, då är du ju jättemedveten om, åh, är den här relationen på väg att ta slut? Är det här farligt? Och vart kommer nästa fara? Och man kan liksom inte riktigt slappna av. Och där finns ju också en ett värde i det. Och sen har du de undvikande som håller doers för sig själva.
Och självständiga.
Självständiga som inte är så beroende av alla andra. Så att om vi alla var exakt likadana, då... Ja.
Sant. Och sen också som du sa, att man kan ju faktiskt jobba med sitt anknytningsmönster. Ja. Att det inte är hugget i sten. Det är inte så att det är kroniskt liksom, utan att genom sina relationer, för det är i alla fall det har jag läst, jag vet inte om du har läst det också, att ett sätt att läka eller liksom bli mer hel och gå mot att vara mer trygg, det är att man gör det med sin partner som vuxen. Mm. Det är lite som att du gör rätt. Att om du har en otrygg anknytning från dina föräldrar, så kan du med din partner bli mer trygg som vuxen.
För där så också som en otrygg som är på väg ur en relation eller som inte riktigt kan ta steget in i en relation. Det kan ofta vara att en otrygg känner att kanske inte riktigt ser värdet av en relation.
Mm.
Alltså vad är värdet? Varför ska jag vara i en relation? Varför ska jag ens ha den här relationen? Mm. Man kanske har hamnat i en relation och sen helt plötsligt upptäcker man nej. Det här vill jag inte vara, eller det här, och där är ju värt att titta på, men är det mina mönster som gör att jag nu drar mig undan, eller är det faktiskt någonting på riktigt som är fel med den här relationen? Och för den tuffaste kombinationen av de här olika mönsterna, det är den undvikande och den ambivalenta. Om du har två trygga människor som är tillsammans, så är det ju rätt tryggt.
Frid och fröjd.
Ja, du kan ju också ha en trygg och en ambivalent som är tillsammans i en relation. Och det kan vara lite påfrestande för en trygga, men för att den ambivalenta ska få lugna ner sig lite grann. Men det går nog oftast rätt
bra. Det krävs ju lite tålamod
att vänta in. Och sen så två undvikande tillsammans, det brukar inte ens bli en relation.
Distansrelation.
Ja, det blir nog ingen relation av det. Men det som händer med en ambivalent och med en otrygg är att det
kan vara... Vad sa du? Ambivalent och...
En ambivalent och en undvikande människa.
En undvikande.
Det kan bli rätt starka slitningar.
Mm.
För att det som händer där, det är att det kan börja rätt bra. Och sen så, och den ambivalenta är rätt nöjd för att den är i relation. Och den undvikande är också initialt nöjd, för den behöver ju ändå en relation, eller vill ändå vara i en relation någonstans. Och sen så kan det hända att den ambivalenten blir lite för på. Och sen så tar den otrygga ett steg tillbaks.
Mm.
Varav den ambivalenta känner sig lite otrygg.
Mm.
Och behöver lite mer bekräftelse. Och sen så den undvikande drar tillbaks ännu mer.
Mm. Som jag sa i början, att den backar precis. Mer ju mer.
Mm. Sen så finns det två slags undvikande.
Mm.
Som togs upp i den här boken. Jag minns inte exakt vad de heter, men det finns den slags undvikande, så att när de blir för pressade så kommer de dra sig ur relationen. De kommer försvinna och göra slut.
Mm.
Och då upphör relationen.
Mm.
Men det finns en annan slags undvikande som inte gör slut. Och det är den här det blir anxious avoidant bind, som att man binder sig fast i den här relationen.
Mm.
Att den undvikande ger inte tillräckligt mycket för att den ambivalenta ska känna sig nöjd.
Mm-hmm.
Men den ger tillräckligt mycket för att den ambivalenta inte ska dra.
Okej.
Okay. Hänger du med på den?
Ja, jag tror att jag fattar. Mm. Ja.
För att om den ambivalenta inte hade fått någonting alls överhuvudtaget, då hade den troligtvis dragit. Men så länge det finns... Ja,
ja eller, det är väl inte säkert.
Ja, men om den inte får någonting överhuvudtaget...
Det beror nog på, det finns ju olika grader på det här också.
Ja, men svårt. I den här anxious avoidant bind så ger den undvikande tillräckligt mycket för att den ambivalenta ska stanna kvar.
Mm.
Men inte tillräckligt mycket för att den ska vara nöjd.
Mm.
Så att den ambivalenta hamnar just alltid det. I en form av en konstant oro och en konstant trigger. Så det här det finns relationer som pågår i år i det här. Och om man inte är medveten om det här mönstret och vad som pågår så blir det jättetufft.
Ja.
Och samtidigt när man väl får upp ögonen för det här, då finns det en chans att göra någonting åt saken. Så att det största som en undvikande kan göra, det är att inse att men jag behöver en relation och att våga ta ett steg in i relationen, även om det kan vara det tuffaste som finns. För att man blir påmind av det som kanske till exempel har varit när man var liten.
Mm.
Att det är livsfarligt för mig att vara i relation. Om jag blir beroende av den här relationen så finns det verkligen en chans att jag blir sårad. För det lilla barnet som blev övergivet om och om igen när den var liten lärde sig till slut att stänga av.
Ja.
Och samtidigt för den ambivalenta att våga ta ett steg tillbaks. Så att, och även där inse att just jag behöver stå på mina egna ben också.
Ja.
Och att ja, relationer är jätteviktiga. Men jag kommer inte dö om jag blir lämnad nu. Jag kommer inte dö om min partner går ut i dörren. Så det bästa som en undvikande eller en ambivalent kan göra, om den vill få med sin partner in i relationen, eller till exempel när jag var tillsammans så fick jag lära mig att det bästa man kan säga är till exempel om jag vill att min partner ska gå med på bio, det är att säga så här istället för att säga vill du komma med på bio med mig, så ska man säga nu ska jag på bio.
Alltså du som ambivalent gjorde det till ditt ex.
Du behöver inte hänga med.
Mm-hmm.
Och då troligtvis i partner så kommer det väckas någonting. Bara,
jag, för du visar jag på att du är självständig.
Ja, och att min partner inte måste hänga med. Att min partner har en helt egen vilja.
Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men jag tror också, nu om vi ska börja summera, vad man kan göra då när man någonstans har förstått vad ens anknytningsmönster är. Eller bara förstått att vi har anknytningsmönster som påverkar oss. Jag tror att självinsikt är så himla, himla viktigt och ett första steg. För jag tror att, eller för mig blev det i alla fall så att när jag lärde mig om anknytningsteorin på min terapeututbildning, då började jag helt plötsligt titta mer på mig själv än på min partner. För det är så lätt att börja anklaga ens partner för så här, men du är så där och så här och så här och så här. Och det här funkar inte för du är så här, du måste vara så här. Medans när jag fattade det här, då började jag egentligen titta på mig själv. Och bara, men vad är det jag gör som är dysfunktionellt i den här relationen? Vad är det jag har för mönster som påverkar min partner? Att om jag är klängig, kan det hända då att min partner känner sig kvävd och därmed flyr, typ. Istället för att anklaga honom för att han drar och inte är närvarande. Så att jag tror att den självinsikten, att bara förstå att så här, okej, jag är så här och reagerar så här i de här situationerna, gör både att man slutar anklaga sin partner och titta på sig själv. Men jag tror också, eller i alla fall för mig var det så, att jag slog inte lika mycket på mig själv. Jag fick mycket, mycket mer självkärlek och acceptans i att, men gud, jag fattar ju att lilla Jessica utifrån hur hon växte upp, så är det inte så konstigt att jag är så här. Men gud, då förstår jag. Då slår jag inte på mig själv på samma sätt. Och sen, så att jag tror att det är steg ett att börja observera. Och ha den här, alltså vara sin egen fluga på väggen som börjar observera ens egna mönster och beteenden.
Så när man börjar observera sig själv, vad är det för saker som kännetecknar, om du skulle nämna tre saker, som kännetecknar att jag är ambivalent?
Ambivalent. Ja, då skulle jag nog säga, det spontana som kommer till mig, det är att jag, det är kopplat till det här medberoendet, att jag är väldigt känslostyrd, och då menar jag att jag känner in min omgivning väldigt, väldigt mycket. Mm. Det skulle jag säga är den första. Att jag är otroligt lyhörd och observant på hur andra runt omkring mig mår och har det. Speciellt min partner, eller de som står mig nära. Så att om du mår dåligt,
ja,
eller har en dålig dag, då kommer jag vara väldigt känslig för det. Så här, va? Så. Mm. Det skulle jag säga är en. Det andra är nog att jag inte är så självständig. Att jag inte klarar mig själv. Att jag är beroende av att du ska bekräfta mig, att du ska finnas där och så.
Jag kunde aldrig gå på bio själv. Det var ett nederlag för mig.
Mm.
Och mitt första steg till att börja ta hand om mig själv som ambivalent var att gå på bio själv.
Ja.
Och det var så jävla skönt
ja.
när jag väl gjorde det. Och jag gick på restaurang också en gång med mig själv. Det var
fint.
Så obekvämt i början.
Heja, heja.
Och sen så bara, ja, det var jätteskönt.
Mm. Vad fint.
Vad är ditt tredje tips?
Observation. Observation. Alltså, jag vet inte om det här stämmer riktigt, men jag tror att personer som är ambivalenta har snabbare till att ha dåligt självförtroende och slå på sig själva. Alltså kritisera sig själva och ifrågasätta sig själva. Och nu får jag inte vara så här. Alltså att det svajar mer i liksom självförtroende eller självkänsla, skulle jag säga. Att så här, åh fan, nu gjorde jag sådär, sådär får jag inte göra. Alltså så, en osäkerhet i högre utsträckning.
Oavsett om det
är... Eftersom de är så känslostyrda.
Ja.
Vad skulle du säga?
Ja, och för mig så tänker jag också att... Men oavsett om de slår på sig själv eller inte, för mig har det verkligen varit att se mitt eget värde.
Mm.
Och det går hand i hand med det du säger, tror jag.
Men är det en observation eller en
observation? Ja, mer som ett tips.
Så då. Det är ett tips.
Men en observation är att om jag höjer andra mer än mig själv, om jag sätter andra före mig själv, om jag har svårt att se mitt eget värde, att jag har ingenting att komma med och ingenting att säga, det som jag har är inte viktigt.
Så lite att ifrågasätta sig själv. Ja. Liksom. Ja, men om vi snabbt ska dra undvikande då? Det är väl typ, eller? Observation. Mm-hmm. Vill du köra? Eller
ska jag köra? Undvikande observationer.
Hur kan man observera eller någon checklista på att jag kanske har en undvikande...
Ja, men blir jag trängd väldigt lätt? Mm. Får jag en chans att nu är det för mycket, nu är jag för överväldigad, nu behöver jag space. Och det kommer väldigt snabbt.
Ja.
Det är nog en. Också kunna titta tillbaka på sina tidigare relationer.
Mm.
Är det många korta? Är det många, liksom, har jag ett mönster av att inleda relationen men dra mig ur väldigt snabbt?
Mm. Det skulle jag också verkligen säga.
Ja.
Verkligen. Titta på om man har haft långa relationer eller om man har haft några färre ytliga. Och som kanske har varit ganska ytliga.
Mm.
Beroende på hur man ser det. Mm. Och ett tredje. Jag tänker på ett tredje. Mm. Tänker du på något tredje?
Nej.
Jag tänker att man är mer förnuftstyrd än känslostyrd. Man har väldigt lätt att rationalisera och gå upp i huvudet och vara liksom rationell. Man tycker, om man har en konflikt med någon, så kan man tycka så här, men sluta känna eller så här, nu är du inte logisk när du beter dig så här. Det här är inte rimligt. Om du har lätt för att bli den som ska diskutera logiken i liksom mitt i en konflikt, då skulle jag säga att det skulle kunna vara lite ett obs på att du är mer undvikande än ambivalent.
Ja.
Så. Skulle jag säga.
Ja.
Och då, den boken som du har läst, den kan vi ju tipsa om, Attached. Och den är på engelska, va? Den kanske finns på svenska översatt. Den som jag läste, den heter Hemligheten.
Just det.
Är skriven av Egil Linge.
Mm.
Och sen så finns det även en bok som heter Den mörka hemligheten, som är skriven också av honom, men som handlar om den här fjärde anknytnings den här desorganiserade anknytningen.
Ja.
Och så. De är väldigt lättlästa.
Det är väl en samling berättelser? Eller?
Ja, alltså precis. Han är terapeut, Egil Linge. Så att han drar exempel på klienter som han har haft. Och det är jättelätt, tycker jag, att hitta vilken anknytningsform man har. För att han ger så himla mycket praktiska exempel. Så här, Anna är ekonom och har bla bla bla. Och när hon dejtar så reagerar hon så här. Och så, ja. Och även bra tips på hur man kan jobba med sitt anknytningsmönster och gå mot en mer trygg anknytning och så.
Anknytningsmönster är för mig grundläggande i relationer och i psykologi.
Mm.
Så jag kan bara rekommendera för att alla ni som lyssnar att om ni inte har hört det här innan eller har koll på ert eget anknytningsmönster och hur ni är och hur ni fungerar i relationer, så är det här ett perfekt insteg in i det här. Det
verkligen ger
väldigt mycket självinsikt.
Ja,
kring hur jag fungerar i relationer, men också vad jag behöver i en relation. Och både vad jag behöver från andra och vad jag behöver kanske växa i.
Ja.
Och att också liksom se på sin partner. Vad har min partner för för mönster. För att om jag vet att min partner har en undvikande anknytning, men då kan jag också mycket lättare möta min partner i det.
Ja.
Jag kanske vet att okej, när jag skickar det där sms'et för 40-15 gången, eller sjätte gången, eller till och med tredje gången, ja, så kanske det stressar min partner lite mer, även om den inte säger till.
Mm.
Även om den inte reagerar verbalt, men att det händer ändå någonting där i.
Och förstå att det har ingenting med om den personen känner kärlek för dig eller inte.
Ja.
Alltså att man, för det är så lätt att tolka ett beteende av att någon avvisar som att den inte är intresserad. Och det behöver inte vara så. Det kan bara vara rädslan för att bli avvisad. Liksom. Och då avvisar jag hellre först. Hur kändes det här, älskling?
Top notch.
Mm. Har du känt att du har tagit lite plats ändå?
Ja, det känns fint.
Ja, bra. Och ni som lyssnar, ni får jättegärna följa oss på Instagram, Relationsverket. Och ni är några som har skrivit lite önskemål på saker vi ska prata om. Och det uppskattar vi jättemycket.
Ja, så ni får, med det.
Ja, gärna.
För det kommer, gärna. Vi kommer ta upp dem snart.
Och ni får också, så här, om ni har personliga historier, så här, relationsproblem, så kan ni såklart vara anonyma. Och skriva så kan vi prata om det. Det är bara, det ger jättemycket att få höra hur andra har det. Och så. Det inspirerar oss också. Så det får ni gärna göra. Och så hörs vi. Puss och kram.
Hej då.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.